Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I dagens avsnitt träffar vi bröderna Laxton och tyvärr är det så att vi har strul med Fredriks mikrofon. Men ni får ta hänsyn till det och så får ni lyssna så gott ni kan. Men vi ber verkligen om ursäkt för detta.
Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden.
Fredrik, idag sitter vi ju online igen, men nu sitter vi med inte bara en gäst, två gäster idag.
Ja, det är jättespännande, eller hur? Och sen så vi var ju lite osäkra på dig häromdagen. Du låter ju lite rosslig, eller hur? Och du har ju varit iväg och kollat något, eller?
Ja, jag har varit iväg och kollat om jag hade corona, men det hade jag inte. Jag var negativ och det är väl så positivt man svar som man kan få.
Det är positivt att vara så jävla negativ som du är.
Nej, men det känns jättebra. Jag tror det var kroppen som sa ifrån. Efter vi hade intervjuat Tanja där så körde jag den här stress down-grejen och då bröt det hela helvetet ut och jag blev sjuk liksom. Så att, det är väl inte så när man stressar ner.
Ja, precis. Jag tror att du behövde landa lite grann där faktiskt. Så att, det kanske var helt rätt.
Du har ju väldigt mycket framför dig nu, Fredrik. Du har ju en stor flytt här. Vi har ju pratat om den här flytten ganska mycket och nu är det verkligen dags.
Nu är det dags. Ja, nu sålde vi ju huset i... Eller ja, det blev väl klart här för en dryg vecka sedan och vi ska vara ute ur gården här den 19 juli. Så vi har ju 9 dagar på oss nu att rensa 5 hus och flytta från en stor hästgård till en något större lägenhet då. Så att det går från morgon till kväll. Jag beställde en tigerbiks container här i förmiddags och det tog väl 20 minuter så var den halvfull här, så vi får se hur det kommer gå.
Ja, det är fullt upp för oss alla, men vet du vilka som jag tror det är väldigt fullt upp för? Jag tror det är för våra gäster. De har ju gått från vanliga Svensson till att vara rikskändisar. Det måste ju vara full fart och inte bara att de blivit rikskända. De är ju även jagade av spöken dygnet runt, vad jag har förstått. De har ju även ett museum ju.
Ja, de har många strängar på sin lyra och det ska bli superspännande och intressant att höra vad de har att berätta för oss. Och vi har ju fått in massa bra frågor från våra lyssnare inför detta, så att vi får grilla dem så gott vi kan här och så kanske de har några hemligheter att bjuda på, vem vet.
Jag tycker vi bjuder in, jag vet inte om man säger bröderna Laxton, men jag säger det i alla fall. Välkommen Niklas och Tony då.
Tackar.
Tack.
Hur är det att vara, kan ni berätta lite grann egentligen, hur började eran, var det så att ni satt i samma sovrum och började se spöken som små, eller hur kom det fram till att ni var intresserade?
Ja, alltså det är ganska långt tillbaka, det är ju egentligen från, alltså vi får backa tillbaka till 1988 uppe i Kiruna, där vi är födda och uppvuxna där, och det startade egentligen med en tragisk händelse, för våra kusiner Peter och Johanna omkommer i en brand julaftonsnatten, endast 5 och 11 år gammal. Wow. Och efter det här, den här väldigt tragiska händelsen självklart, och framförallt för våran morbror och hans dåvarande fru då, så började hända märkliga saker i våran lägenhet. Alla upplevde det, vi pratade inte jättemycket om det, men alla upplevde det lite grann på varsitt håll. Och sen när vi började prata med varandra om det så visade det sig att det hände väldigt, väldigt mycket. Framförallt med leksaker. i den här lägenheten. Så att jag var ju bara 8 och du Niklas var ju, ja, du är ju några år äldre än mig. Så vad är du då? Då måste du vara en 13-14 måste jag ha varit då.
Nej, precis.
Jag tänkte säga 25, men då är jag tappig. Men...
Jag är fortfarande 25.
Ja, okej, du är fortfarande där.
Ja.
Så egentligen, det är en väldigt tragisk händelse som var starten till intresset. Vi började uppleva saker i den här lägenheten. Och det var egentligen 2014 vi satt oss ner och bara, men det finns ju typ det okända på tv, men det fanns ju inga direkt så här, svenska ghost hunters, paranormala utredare. Och då sa vi det, att, men varför inte åka runt till några av Sveriges mest hemsökta hus och försöka dokumentera det folk säger de upplever. Det är ju inga medium, jag och Niklas, vi känner ju inte av på det sättet. Utan förlita oss på teknik för att kunna dokumentera och ja, men se om det stämmer det folk säger händer då, i deras hem. Mm. Och ja, där startar vi.
Var det någon gång så att ni kände typ shit, vet, vad har vi gett oss in på? Det här är ju läskigare än vad vi trodde liksom.
Nej, alltså grejen är ju så här, det är som Tony säger, redan 88 när allting började hända så var det så, alltså, stora grejer för någon person som inte är så gammal, med leksaker som flyger omkring och man förstod inte riktigt det här, men våra mamma gjorde det väldigt bra genom att säga också det fina grejen med att det är bara Peter och Johanna. Och de har fort, alltså de här mantrat Peter och Johanna, det följer fortfarande med oss också. Även om vi går in i ett, om man säger världens mest hemsökta rum eller vad som helst, så är det fortfarande det mantrat i huvudet på en. Som gör också att man kan stå där och inte känna rädsla på, vad ska man säga, så att man måste springa ut. Utan man är verkligen där, nu ska vi dokumentera, det handlar om. Kan vi få det här på film, kan vi titta på det efteråt, kan vi lyssna på det efteråt? Kan vi förstå den här datan vi nu fångar in här? Det är det viktigaste.
Och just kan jag säga också, det som är så intressant med det vi håller på med, alltså vi egentligen jobbar vi med en av de största frågorna människan någonsin har ställt sig egentligen. Alltså vad händer en dag vi faktiskt dör? Finns det en andra sida? Hur är det i så fall där? Och om man nu kommer dit, kan man komma tillbaka i någon form och kommunicera och vara tillsammans där vi är här och nu då? Så att... det är ju en enormt spännande fråga. Jag tror att det kommer vi nog aldrig riktigt få svar på. Men vi är i alla fall att skrapa lite på ytan och få lite glimtar över hur det kanske är. Och ta reda på, går det att komma tillbaka? Går det och ja, men som sagt, nära och kära anhöriga, kan de faktiskt kommunicera efter de har gått bort med oss då? Så att det är ju en jättespännande fråga.
Ja, och där kommer jag över till en av... lyssnarfrågorna vi har haft, det är ju det att vad tror ni om detta egentligen, och är ni, du sa här att ni inte är några medium, men får ni en känsla av, för ni har ju besökt så många ställen, så att får ni känsla på ställen att, nej, men här är det hemsökt, nu ska vi bara få det på film eller på ljud eller vad det nu är?
Jag ska säga, någonting har ju hänt, vi har hållit på med det här så himla många år. Och vi är ju inte medium på det sättet, men det är ju precis som du säger, att det kommer ju också med lite erfarenhet när man har besökt många platser, att man känner en känsla att, men det här rummet, det är nog här det kommer hända någonting. Och oftast har vi faktiskt rätt, men det kan ju ha att göra med just som du säger, att man lär sig de här signalerna då. Men annars är det just det att vi förlitar oss väldigt mycket på just teknik, att dokumentera det här, för det är ju vårt främsta. Vi kan ju inte ta bort någonting, alltså, vi åker inte till någon som behöver hjälp och har någon som, men då säger att, jag vill bli av med det här. Nej, det kan inte vi, utan vi är där för att dokumentera det. Det är det vi gör.
Ja, precis som Tony säger, dokumentationen är det viktigare för oss också. Det är genom att få den här datan för att gå igenom allting. Men vi kan ju också rekommendera, om man vill ha bort det här till någonting annat, ett medium kanske, eller vad som helst, till ett lokalt medium. Men det viktigaste är ju, även om folk behöver hjälp, så vill vi också vara där och ge dem den logiska faktorn först. Allt är inte övernaturligt, allt är inte paranormalt, utan det finns mycket logiska som man måste också titta på. Och kan man inte hitta den logiska där, då behöver vi titta på varför förändras värdet i det här rummet till exempel. Vad är det som gör det? Kan vi hitta den grejen? Och får vi det att börja hända, så då försöker vi också definitivt försöka kommunicera med den här förändring som sker i rummet.
Mm. Jag har en fråga från en av lyssnarna också, som går i hand med vad jag kommer ställa. Har ni, kan man säga, typ så här, ni tror ju självklart på att det finns en andra sida. Men hur gör ni när ni möter liksom skeptiker? Typ, struntar ni och bara, eller kan ni argumentera med dem och säga, nej, men vi har bevis att det verkligen finns?
Det är det som är så himla skönt. Jag vet inte om det har med åldern att göra, att man känner ganska trygg i sig själv ändå. För vi har aldrig haft någon ambition att övertyga någon. Och det är, om man har den ståndpunkten så här, alla får tro på exakt vad de vill. Och det är rätt så skönt ändå. Men vi får ju mycket sådana frågor och jag tycker det är skitbra att man är skeptisk. Alltså det är så, vi är också skeptiska när vi kommer till hem. För allt är inte paranormalt när vi kommer hem till någon. Det är så många gånger när vi kommer hem till en familj som upplever ett stort obehag i källaren till exempel. Vi går ner med våra EMF-mätare och kan direkt lokalisera. Men det här är ett proppskåp eller här har du vattenledningar som genererar det här fältet som gör att man känner ett obehag. Och då bara, jaha, men då är det inte så läskigt att gå ner i källaren. Alltså, allt är inte paranormalt och vi kollar ju drag, alltså, vi har ju värmekameror och... Det är inte ofta vi visar egentligen vad vi gör behind the scenes innan vi ens påbörjar utredningen. Det kan vara en bra idé egentligen att göra. Då kanske avsnitten istället för 1,5 timme blir 4 timmar. Men det kan ju vara kul och skattande.
Ja, men vi kör ju EMF-CP, det ligger ju alltid ute för att visa de naturliga källorna och icke-naturliga källorna som vi stöter på. Det är en av grejerna. Och under de här, varför de fortfarande är med, för att när vi också gått runt så har vi fångat röster från andra sidan, till exempel EVP:n under de EMF-CP:en och upplevt olika saker. Och det är väl därför de också ligger kvar lite grann. Och plus att man får den där rundturen av huset. Så man ser hur stort det är eller hur litet det är. Så EMF-CP ligger alltid kvar. Men det är som Tony säger, det är jättemycket annat runt omkring som man går igenom. Alltså. Mm.
Men just det, om man hoppar tillbaka till frågan. Just det här med de som är skeptiker. Det är jättebra. Och fortsätt gärna vara det. Och jag tror någonstans att det är nog först när man själv får verkligen uppleva någonting. Som man förstår egentligen vad det handlar om. Men... jag tycker det ska vara balans i allt. Det är viktigt.
Mm. Ja, absolut. Ja, men vi går över till den här frågelistan här. Det är en jättespännande fråga här. Vilket är ert värsta spökmöte om ni har haft ett sånt?
Ja, det ska du börja. Ja, precis. Vi kommer fortfarande alltid säga, vi har sagt det hela tiden och det är det som hände uppe i Borgvattnets vandrarhem helt enkelt. Det ligger kvar så etsat i mitt hubbe genom att någonting springer mot mig i mörkret som gör att jag tror det är fysiskt den person som har gömt sig ska skada mig helt enkelt. Det händer ingenting. Jag hör stegen, jag går upp i försvarsposition att nu springer någonting in mig. Men det kommer ingenting. Nej. Det gör ju också att jag backar bakåt och ramlar in och försöker tända min pannlampa. Men jag försöker processera det på plats och tro att det är en person som har nyckeln till det här huset som har gömt sig i den här garderoben som ska ha ihjäl mig. Det var det jag trodde. Men det kom ingenting. Och det är fortfarande mitt starkaste möte hittills.
Mm. Vi får vara glada för att inte kom någon och körde över dig där.
Nej, precis. Och det är oftast det som är. Jag är inte, om man säger så här, rädd för att gå in i mörka rum. Och så här, men det är om det finns andra personer. Och när vi är på stora ställen, typ ett sanatorium eller någonting. Så är det jävligt svårt att säkerställa om det är någon som har tagit sig in. Och det är därför också ute så jävla mycket kameror för alla de här vinklarna för att se och täcka, är det personer som rör sig här, och värmekameran är fruktansvärt bra för att identifiera andra individer i byggnaden om vi inte känner oss ensamma.
Det måste ju vara, alltså jag är inte rädd att få se någonting, men att vara nere själv i ett stort sjukhus nere på bårhusavdelningen och så står en riktig person galning där med macheta, då jävlar hade man ju. Alltså, det hade ju varit riktigt obehagligt.
Ja, men det är det man är mest rädd för.
Men din upplevelse, vad är den då?
Ja, men min måste ändå vara, jag får nog säga ändå Riddersviks herrgård i Stockholm, Hässelby. När vi sitter och vi kör en session, vi försöker komma i kontakt med det. För ägarna berättar så himla mycket kring det här. Att de blir berörda, de blir knuffade när de bäddar sängarna. Och inget sånt hade hänt. Det var verkligen så här. Ja, men det var besvikelse, kände vi. Men ingenting hände. Men ska vi inte, så börjar vi som ställa frågorna. Men om det finns någonting, kan inte du göra någonting på mig? Du får röra mig. Då känner jag bara hur det bränner till i nacken. Riktigt, riktigt kraftigt alltså. Jag har ju själv tatueringar på ryggen. Det var ungefär som att få en tatuering i nacken. Som en kniv som bara drar sakta. Och det är Niklas, jag hämtar ju huvudkameran och börjar filma det här. Och då ser man ju också hur det här strecket bara växer fram. Det var en konstig och fortfarande en jättestark händelse. Fast det är nu, ja, det måste vara närmare än 5 år sedan det här hände.
Jäklar. Oj. Ja, men har du fått några fysiska skador eller är det bara du som oftast får de här rivsår och så vidare?
Ja, första gången vi var i Borgvattnets pressgård så fick jag ju 3 rimärken på ryggen. Men det fick jag nästan skylla mig själv. Jag var lite så här, nej, nu räcker det, nu är vi klara för idag. Nu ska vi gå och lägga oss. Och sen svider det till på ryggen som att du går och lägger dig när jag bestämmer. Det var ungefär så det var. Men det är sved. Inte lika hårt som du hade då, men... Det har varit fysiska saker och vi har lyckats dokumentera det som knuff i ryggen. Man ser jackan flytta sig. Vi har sett en tröjan på mig lyftas i också. Det är faktiskt i Borgvattnets presskår. När jag står inne i ett rum ser man tröjan lyfts. Och så det är de här små grejerna vi letar efter hela tiden. För att kunna dokumentera och sen analysera och komma fram till det. Alltså vi hittar ingen logisk förklaring till dem.
Är det någon gång när ni känner att ni verkligen på något sätt... borde sluta utreda för att ni känner att ni, det här mörka kanske på något sätt stör sig av det ni gör liksom?
Ja, men det är en bra fråga. Vi får det ibland också där att varför vi håller på att jobba med de här bitarna. För nu jobbar vi heltid med det här. Bara det är ju helt otroligt egentligen, men det gör vi ju. Men det är just det att hela tiden jobba med det här, det mörka döden, för det är egentligen det vi gör. Så här, och ut och försöker dokumentera alla de här fenomenen. Men jag säger det, man har nog aldrig känt sig så levande när man är i en byggnad när någonting händer. Alltså det adrenalinpåslaget man får när du står själv och du för en viss kommunikation med det som finns där via vår utrustning till exempel, eller att någonting flyttar på sig. Alltså man är verkligen där och då i nuet och känner sig verkligen så här, men det här är ju det här man vill hålla på med. För det är så fruktansvärt spännande. Det är ju som att egentligen, vissa gånger är det som att vara med i en skräckfilm på riktigt alltså. Och det är ju den, ja, ni kan ju tänka er själv då, att vara i den miljön och få uppleva det de säger, att ägarna säger händer och det händer. Det är ju, ja, riktigt speciellt.
Ja, det är det. Vi är ju noviser på det här i Oskar jämfört med vad ni är, men vi har varit på nästa gård. Som ligger här utanför Vänersborg. Och det är ju en gammal psykavdelning som har varit självförsörjande och så här. Och var nere och gick i kulvertarna där. Och vi var ju också med om några läskiga saker där. Och det är precis som du säger. Alltså man får ju ett adrenalinpåslag utan dess like. Och man känner sig väldigt levande. Så att det är svårt att förklara den känslan.
Så, ja, men det är helt rätt. Det är ju det. Det är verkligen det. Man måste vara där och uppleva det. Det går som inte nästan att återberätta det.
Men ni har ju också ett hemsökt museum. Det här tycker jag är superintressant. Veta lite grann egentligen. Hur har ni börjat få de här hemsökta föremålen? Och hur har ni då tagit reda på att de verkligen är hemsökta?
Alltså vi har ju enormt mycket grejer här blandat, allt ifrån speglar, dockor, tavlor, möbler, det finns hur mycket som helst. Redan tidigt när vi startade LaxTon så började vi få in hemsökta föremål från personer som följer oss. Så att, och egentligen det enda vi har att gå på, ska jag säga också nu, när det gäller alla föremål, det är ju det att vi får ju genuint lita på det de säger. Att den här spegeln är så obehaglig att jag kan inte ha den uppe, jag fick den i arv eller... Det är från ett dödsbo, jag köpte den på loppis, typ ganska klassiskt. Så det kan ni tänka på om man är ute och handlar second hand på loppis. Så att det kan hänga med grejer i de här föremålen, enligt vissa då. Men allt det här kom in väldigt tidigt. Vi hade inte en tanke på att starta ett museum när vi började. Utan vi har bara samlat ihop grejer år efter år. Och det var ju drygt 9 månader bakåt egentligen när vi började diskutera om att ja, men, alltså, vår lägenhet, vi får inte plats längre. Alltså det är... Hela packrummet, våra kontor, inspelstudio, allting var i vårt boende. Och då sa vi, men vi ska inte titta på ett kontor så vi i alla fall får möjlighet att ha lite utrymme hemma. Och då föddes väl idén att men vi har ju så himla mycket föremål. Ska vi inte ta en lite större yta och öppna Sveriges första hemsökta museum? Och ställa ut alla de här grejerna. Och det är det vi har gjort egentligen. Och det är ju det här att försöka se om de är hemsökta eller inte. Det försöker vi göra varje kväll och natt. Genom att streama ut härifrån till våra Platina-medlemmar på YouTube. Och försöka se att men, den här dockan sägs gå. Ja, men då sätter vi kameror och rörelsedäckare på den här. Och försöker dokumentera att den här ska gå. Mm. Och vi har haft några spännande saker. Vi har ju fått en mansröst genom diktafonen som står här. Det hände ingenting på flera timmar. Och sen mitt på natten så kommer det genom en röst som säger "Masked out of here." På engelska. Viskande, så det är helt sjukt att vår inkorg, vi hade drygt 500 personer kollade den här natten, inkorgen var full att ni måste lyssna på det här, det är tyst i flera timmar och sen på natten, då kommer det här igenom. Så att, så himla häftigt.
Men ni har ju fått nyligen, vad jag har förstått, jag har lyssnat på er, för ni har ju en podd också ju. Och jätteroligt att lyssna på förresten. Där pratade ni lite grann om just er hemsökta museum. Och jag vet att, jag vet inte om det är Niklas eller Tony, någon av er som har varit på semester. Och ni känner av att det har varit väldigt mycket energier på, jag vet inte om det är Borgvatten eller vad det kan vara. Och jag vet ju också att ni känner att det händer väldigt mycket, att det finns mycket energier runt i det här museet också, där man kan uppleva olika känslor beroende på lite grann vart man är, och att det är väldigt många även kommande och återkommande besökare som känner egentligen det ni sen säger att många andra har känt på samma plats. Och min fråga till er är liksom, känner ni dagligen allt den här energin när ni är där och jobbar då?
Ja, jag vet inte hur jag ska svara på det. Det är att jag och Tony undviker att gå där. Vi är inte så överhuvudtaget i den delen av byggnaden. För det funkar inte. Nej, så här är det. Folk när de kommer hit, visst, du har självklart en förväntan när du går in. Men vi säger ju aldrig till dem vad folk har upplevt här. Utan de får gå in och sen berättar de till oss. Och då kan vi säga, det är det folk brukar känna. Och egentligen, jag och Tony, när vi är här... Det enda vi gör är att vi sätter i ordning för liven, och då måste vi släcka ner och då måste vi vara i de här rummen. Och visst, alltså det kan dyka ut ett jättestort obehag som man nästan, du står och ryser, alltså det, håren på armarna reser sig och man förstår inte varför. Så var det inte nyss när jag hade det släckt eller tänt och sen släcker jag, så bara helt plötsligt så förändras alltihop. Men det är som alla de här föremålen vi har vi också samlat ihop ganska många av dem i ett rum. Så du går ju in i det rummet och du är omringad av de här föremålen, och det är det folk känner av, och vi får otroliga historier härifrån.
Det är det som är så himla kul ändå, att för jag och Niklas sitter lite grann på facit, för alla vill ju lämna sin berättelse till oss, och när de har gått färdigt så kan man ju säga det, ja men vid den här spegeln, ja men här var det en som helt plötsligt bara började blöja näsblod, en tjej som aldrig gjort det innan till exempel, eller fick ett jättryck över huvudet, och höra deras reaktion, bara va, vid den här, det var exakt det jag också fick, eller jag fick också rysning vid den här dockan, eller det här kände jag, och det var jättepåtagligt att någon tog mig i handen. Alltså det är, jag önskar ibland att man skulle kunna spela in alla de här och spela upp så här, okej, det här har vi avsnitt den brända dockan, det här är vad alla upplevt, och så bara se hur många som faktiskt känner samma sak vid samma föremål. Det är ju det som är så himla spännande ändå, att då måste det finnas någonting som ändå påverkar dem om alla säger samma sak. Sen var det är ju jättesvårt, men någonting är det ju.
Ni har ju hemskt den här, lite intresserad av den här historien egentligen om de två tvillingdockorna. Jag hörde att ni lyfte upp det i podden, och jag fick aldrig liksom någon historia bakom de här dockorna. Vet ni någon historia bakom dem?
Det enda vi vet egentligen, de där kommer ju från Frankrike, tvillingdockorna. Och för det första, de här dockorna, jag förstår inte vem som tillverkar såna här dockor egentligen och vem som ens vill ha dem. Det är lite så här rödaktiga ögon, vitt hår. Och just det att det här huvudet, hur de var på sne på morgonen när vi kom, när vi ändå hade de ställt dem rakt så att säga i skåpet. Men mycket av grejerna får vi ju skicka till oss med väldigt lite historia, eller att någon har köpt någonting på någon loppis eller på någon second hand, och sen är plötsligt bara, nej men det är mycket obehag med den här, kan ni ta den? Men som sagt, alla tidiga föremål, där har vi inte så mycket information om. Men nu som, det som kom in nu på slutet, det har vi ju mer ett mejl i alla fall. Att ja, men det här har hänt kring dem.
Vilket är det mest hemstöta, tror du då?
Oj, alltså det där är jättesvårt. Det finns, jag kan säga, många av de här dockorna är ju heta kandidater, kan jag säga, som är här. Men jag får nästan säga att Agatha, en docka från England, där... Den köpte vi faktiskt.
Ja, vi köpte den när vi var iväg och spelade in spökjakt.
Eller hur? När vi var ägna av säsong 1 spökjakt. Och för då började vi tänka på så här, men för då hade vi inte tanke på museet, och då var det, ska vi inte ha en docka som sägs vara full med förbannelse? För det var det hon sa, och hon varnade oss bara, kom ihåg, det här är ingen leksak, den här dockan är for real, tänkte vi. Ja, men det här blir jättespännande. Men vi ville ju också se att, men stämmer det där? Kan man dokumentera det på något vis? Så vi sa det att vi tar henne upp till vandrarhemmet i Borgvattnet, så får hon vara där. Så var tanken. Men många här känner ett jätteobehag kring henne, just med beröring på benen oftast, om att hon sitter lite lägre, men även också att man, vi har en kille som, och flera som har stått, som kommer in, som står vid den här dockan och bara stirrar på den, Alltså man har ju 1,5 timme på sig här inne, men när jag gick runt där så killen han stod där och stirrade hur länge som helst. Han bara, det är någonting med dockan. Var det vet jag inte. Vi bara ta med henne härifrån. Så att, och sen finns det ju, ja, det är nästan svårt att välja, men det finns väldigt, väldigt många olika föremål
här
inne.
Man kan säga så här, varje gång vi får ett nytt föremål in hit så blir det en helt annat. Det förändrar sig inne. Och vi vet ju, eftersom vi själva också håller på att dokumentera det här på det sättet att vi själva får höra historierna. Vi sitter på väldigt mycket av informationen folk överlämnar till oss. Men det vi också märker här, när vi startar museet så kände vi bara obehaget. Det var helt okej att ha obehaget. Det tänkte vi, okej, det blir nice att gå här igenom. Får man in en ny pryl, då kommer rösterna. Då börjar det pratas där inne på engelska. Och det har fortsatt, och det har ropats mitt namn, det har ropats en annan killes namn. Och allt det dokumenteras då genom att de här platinamedlemmarna sitter och tittar på det här. Och sen när vi fick in franska dockorna, ja, då började de fysiska sakerna här. Då började flyga grejer ner från hyllorna, typ den hårborsten och en blixt i rummet som jag har försökt återskapa på alla sätt genom att titta på klippet och försökt återskapa. Och det går inte. Vi hade ju en elektriker här också, en kille som har sett det här. Och han trodde, jag hade ju en teori med att lamporna tänds fort och släcks. Och han bara, nej, men det är omöjligt. Det går inte. Men så har en spot då, kanske en som har tänds. Han bara, nej, det går inte heller. Så det är så mycket oförklarliga saker som händer varje gång vi får en ny pryl. Och vi har haft folk som har varit här säkert 7 gånger. Och de säger varje gång de kommer hit så är det helt annorlunda. Det förändras hela tiden. Men det är också så här, vi får ju nya prylar hela tiden.
Så det, man kan ju nästan säga att det mest hemsökta stället i Sverige, det måste ju vara ert museum nu. Och alla andra ställen kan bara lägga ner nu. Så det var något så är det till... Det är era hemsökta museum som man ska bege sig, tänker jag.
Ja, eller? Ja, det har inte jag tänkt på.
Nej, alltså, det är att vi är ju dagligen i den här. Vad är klockan nu? Nu har vi varit här sedan klockan 6 i morse. Så vi är ju ganska många timmar på samma ställe. Så men det är som jag sa tidigare. Jag och Tony undviker ju att gå inne vart själva docken och det är. Vi släcker bara ner. Och sen går vi bara i själva korridoren och mellan kontorerna vi har. Vi har ju ett varsitt kontor. Där sitter jag och redigerar. Jag och Tony sitter med en massa administrativa delar på den andra delen.
Mm. Men du vågar aldrig sova där, eller?
Det är väl bra att du kom in på det, för det måste vi göra. Vi måste testa att sova här. Vi ska göra det innan augusti måste vi göra det.
Mm. Ska vi ta det till helgen?
Nej. Nej. Ja, vi får väl se. Söndag till måndag då.
Ja, vi får se.
Nu har vi pratat massa känslor och intryck och sånt här. Men var kommer era teknikintresse ifrån? För att ni har ju skapat en del verktyg och maskiner, vad jag förstår, och även byggt en app för röstinspelning, var det inte så? Mm.
Alltså, jag egentligen är ju noll teknisk, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror, Niklas, det är du som kan mest kring de här delarna, men någonstans är det ju också så här, i och med att vi inte är mediala så måste vi ju förlita oss på verktyg. Och så, för att kunna använda verktyg så måste vi veta hur de fungerar. Om vi börjar med appen som vi har utvecklat, LaxTon-appen där, så är det ganska basic egentligen. För vi använder de funktionerna som finns i telefonen, alltså de komponenterna som finns i telefonen. Vi adderar inte till någonting. Det är ingen så här talsyntes eller grej, utan vi använder magnetometern, samma som när man använder kompassen, till att kunna mäta EMF, alltså elektromagnetiska fält. Vi använder själva mikrofonen för att kunna spela in EVP, alltså röstfenomen. En väldigt boostad sådan som suger in mycket i rummet. Den säger inga ord, men däremot kan man ju fånga röster i de här EVP-sessionerna då. Och sen har vi motion egentligen som använder accelerometern i telefon. Alltså den funktionen som gör att man, när man tiltar telefonen så vänder sig bilden. Den komponenten i telefonen använder vi för att mäta rörelser. Så om man lägger den på en stol som säger flytta på sig, kan man lägga telefonen där och då registrerar den ifall den flyttar på sig. Så väldigt enkelt egentligen, men rätt så med de komponenterna som finns, vetenskapligt sätt att kunna försöka dokumentera just sådana här fenomen då.
Mm.
Sen är det andra saker. Vi har ju utvecklat PMB tillsammans med Svensk Ingenjör, där vi använder ett ultraljud för att kunna mäta avstånd till egentligen en vägg till exempel, för att se om någonting passerar. Då ändras ju utgångsvärdet och vi får ett nytt ingångsvärde och då börjar den ju spela istället, och då, för att indikera då att det är något som är framför dem. Och sen kommer mycket från USA självklart. om man tittar, för det är där också vi hittar inspiration från andra grupper från USA. Så det mesta kan man säga kommer ju därifrån.
Mm. Vi har fått en del frågor kring just appen då, för att den är väldigt lättillgänglig och det är ju superhäftigt. Men kan man lita på de här apparna? Vad har ni någon erfarenhet av andra appar? Var det därför ni gjorde en? Eller för en del, vi har ju fått till oss att, för vi fick ju upp några ljud och sådär på klipp som vi har gjort. Och då säger jag, men det är inspelat och appen slänger ut sig ord emellan för att det inte ska bli tråkigt och sådär. Vad har ni för tankar och svar kring det?
Ja, men det är ju så här, alltså vi utvecklas ju och lär oss ju saker hela tiden också. Vi använde väldigt mycket appar i början kan jag säga för ett par år sedan. Bara för att testa. För man vet ju inte. Det här kanske funkar. De kanske har knäckt koden hur det här fungerar. Appar som slänger ut random ord till exempel. Men just då och där så tänkte man ju verkligen. Men det här känns väldigt äkta. Men i takt med att vi växer och fler börjar följa oss. Så känner vi också att men ska vi använda sånt här verktyg. Då måste vi också veta hur det fungerar. Så då kontaktar vi utvecklarna av de apparna vi använde i början. Men kan inte ni bara förklara hur fungerar de? För att ska vi fortsätta använda dem så måste vi veta exakt hur de fungerar. Och få...
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kickoff. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från tre företag kan du ta med dig kontoret dit du vill. Utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till tre företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ingen svar. Vår manager kontaktar dem, ingen svar. Och då börjar vi känna, nej men nu är det något som är, det stämmer inte där. Så då har vi slutat använda dem. Och precis som du säger så utvecklar vi vår egen app. Men kanske mer för att utrustningen vi använder är ganska dyr i och med att den kommer från USA eller så har vi tillverkat det även själv, men det springer iväg i kostnader och då tänkte vi det att men kan vi hitta något komplement till utrustningen som är lite billigare men som ändå har de här basic-funktionerna, så det är därför vi skapade våran app. Men våran har ju ingenting så att den slänger in några ord eller något sånt där, det är inget sånt, utan det är verkligen det är grunddatan i telefonen och det som spelas in, det spelas in så att säga. Men appar i sig, vi använder vår egen app, that's it.
Nej, precis, och det som Tony säger, det mesta vi använder på vår app är, det är också den här accelerometern, alltså för att mäta förflyttningar genom att sätta det i två telefoner i en trapp eller tre stycken i en trapp. De säger att det här är stegen. Okej, men kan vi då också kolla med apparna ifall de registrerar? Och då testar man till exempel att man går ner för trappen och lägger ut telefonerna. Kommer de här brädorna hoppa upp till exempel? Vi hör ett ljud. Och så kan vi också gå och titta, okej, det är den här brädan. Så vi vet att datan är rätt, för den kommer känna av att den accelerometern registrerar det här i telefonen. Så det är den vi använder mycket för att kunna, just det med rörelse och så här. Men sen som om man hoppar in på EMF så här, som med appen. En EMF på appen är inte lika säker som en mätare. Det måste man ha i åtanke bara. Men själva ljudinspelaren är ju som vilken diktafon som helst på en telefon. Det är inget mer med det. Förutom att vi kanske har boostat upp den lite grann och vi har gjort så vi kan spara filer och sådana här saker.
Jag har en fråga till er också som är så här. Man brukar ju kolla väldigt mycket på YouTube när det gäller liksom så här, de här spökbilderna som har tagits och hit och dit. Vad tror ni mycket av dem? Tror ni att det mesta man ser på YouTube som är fejkat, eller tror du att det finns väldigt mycket grejer som man får upp med en vanlig mobilkamera då, till exempel bilder där man ser någonting i bakgrunden, eller tror du att det oftast är liksom att det är så, eller kan det vara väldigt mycket fejkat?
Alltså vi kör ju själv den här serien Spöken på bilder, vi får in väldigt mycket bilder och analyserar och sitter och jobbar med de bitarna. Alltså lite grann när man kanske är lite naiv där, jag är ganska godtrogen och tror att allting som, men det är klart när man skickar in att det här måste ju vara äkta, men det förstår man ju att när man är lite teknisk skillad så kan man ju fejka väldigt, väldigt mycket. Men det är också det, det är ju så himla tråkigt då, för då är det ju inte på riktigt. Alltså då kan man ju lika väl göra en skräckfilm eller göra något jäkla fotomontage, eller det blir ju inte alls lika roligt, tycker jag. Så. Men jag tror att det är väldigt mycket, framförallt med dagens teknik och alla program som finns, att man kan fejka enormt mycket. Mm. Och så fort man ser ett klipp så här, det kan ju vara ärligt att säga, att man ser ett klipp där det var någon skola till exempel där man såg kameran är perfekt placerad, med skåpen börjar svaja och luckor öppnas, alltså det, då tänker man, det där är ju nästan för bra, alltså det där är stageat på något vis, men vem vet, alltså, och lika väl skulle vi fånga en gestalt som kommer gående någon gång, så kommer alla säga att det där är fake.
Ja, ja, ja.
Mm. Men egentligen så I don't give a fuck, bara jag har sett det, tänker
ja,
jag.
Ja, precis. Och det gäller inte bara det övernaturliga. Alltså, det är bara kolla UFO:n, det är Bigfoot, det är kryptozoologin, allting. Det dyker upp varelser överallt och det är UFO:n överallt. Och det är lätt tillgängligt att kunna förändra en bild och en video nu med CGI och allting. Så det gäller att hålla det alltså, real hela tiden. Och det är vad Tony har sagt från början. Vi har ett koncept vi kör och vi kommer nog aldrig förändra det genom att det är ett MS-svep, det är historiken. Och sen kör vi ett äventyr. Sen går vi iväg och jag är skitnöjd om en liten lampa blinkar i ett rum. För då vet jag att vi har något som är vi har en förändring i det här rummet. That's it. Så jag behöver inget bord eller dörrar och folk som leviterar för att jag ska tycka det är intressant.
Det hade varit spännande
men,
dock.
Men jag vet inte, det finns ju någon som jag träffar på, men jag hör ofta om, det finns någon från Ryssland som är spökjägare, ensam kille som är grymt duktig. Tror du att hans filmer är äkta, eller tror du att han stagear väldigt mycket?
Ja,
jag tror era personliga åsikt.
Ja, jag förstår det du säger, och jag kan ju säga att jag har ingen aning. Men det är väldigt intressant att det händer så där mycket varje gång han åker ut.
Ja, precis.
Jag har varit på över 150 ställen. Jag har aldrig sett ett bord glida eller en stor flyga. Så jag vet inte. Ja, sen är det ju, visst, det kanske händer. Men att det händer varje gång, det kan ju vara lite.
Jag tänkte lite grann, Fredrik, så här, vad tror du om detta? Jag har tänkt lite grann när jag kollar på, jag kollar väldigt mycket. Jag kan säga så här, helt ärligt, så går jag och sätter mig vid YouTube klockan 11 och så till klockan 1 sitter jag och kollar på typ så här Nuke Top 5 eller Slapped Ham eller det så här. Och det jag ser väldigt mycket är typ att det är så stor skillnad mellan utredningar i andra länder jämfört med andra länder. Man kan se liksom att oftast de här arabiska länder så är det mycket om de är ginnen som dyker upp i tomma hus, och så kan man kolla i något annat så är det något annat. Tror ni att det, för vissa känns mer aggressiva än våra svenska spöken. Är det att vi är landet lagom så att även våra spöken är för goda liksom?
Ja, eller så är det bara att det ska bli en jädra bra film helt enkelt. Det är väl det kanske det man ska utgå ifrån. Nej, för tanken är ju som vi också när vi kör, det är ju att vi går in och vi försöker alltid, jag och Tony, vi är inte mer än 3 stycken. Vi har hjälp av en kille nu. Och vi försöker hålla nere folkantalet hela tiden för att säkerställa att vi verkligen är ensamma. Och det har ju varit jag och Tony ett bra tag själva som har haft typ ett slott för oss själva. Och så hör vi någon som kanske går på övervåningen. Okej, vi har någonting här som händer. Vi måste gå upp och undersöka det här. Har det någonting med själva golvet att göra? Har temperaturen gått ner nu så bräden börjar hoppa? Det är så mycket annat vi måste titta på också. Men det är som du säger där också. Jag tror det är mycket, för det är bara att titta tillbaka det här med USA, med hur det har varit där med alla tv-shower. Det är alltså, det, först och främst har varit lite grann på ett utslag på någon mätare, nu helt plötsligt så är det demoner överallt. Så jag tror det handlar lite grann om hur mycket folk man vill ha, hur mycket, vad ska man säga mer, action, om man ska nu säga det. Jag menar, först var det så här, jag låser in mig själv 12 timmar, nu är de uppe snart och låser in sig själv en vecka i ett hus. Så, jag vet inte, det är lite så. Det var där, jag och Tony, vi har vårt koncept och vi kör på fortfarande med det. Och det enda vi försöker utveckla oss också med det är ju att jag och Tony gör ju allting med redigering, med foto. Till och med i början så gjorde vi musiken själv. Så vi har ju lärt oss alltihop själv. Det har ju aldrig gått någon utbildning eller någonting. Och det har varit det största målet också, att bli bättre både bildmässigt och vinklar och kameror och allt möjligt. Så det är den största utmaningen för oss just nu. Konceptet är ju detsamma, fast kanske lite snyggare filmat.
Mm. Men om man har funderingar på att börja med spökjakt och man vill besöka ett ställe för att ta reda på. Vad skulle ni rekommendera att man börjar med för verktyg att ha med sig? För att det är precis som ni sa tidigare här, att det är dyra maskiner och det är mycket utrustning för att kunna göra sådana stora avancerade undersökningar som ni gör. Men om man skulle vilja börja en lite mindre skala och testa på det igen, vad rekommenderar ni för instrument då?
Ja, det jag skulle rekommendera, det är ju att använda the basic, alltså det mobil med att spela in. Och jag menar, en liten dyrare smartphone har ju surround mic, 360 mic nästan på det här. Du kan ju använda den till att bara spela in, fota. Och sen ska man inte glömma att man själv är ett ganska stort verktyg också. Det bara gå på sin egen instinkt. Men det vi brukar säga också, att ha någonting som kan registrera förändring. Om det är statiskt eller om det är värme, det är kyla eller EMF. Och det är därför som Tony var inne tidigare också. Därför vi skaffade den här appen. Bara som man ska ha. För det här med att springa runt och göra paranormala utredningar överallt, det är inte för alla. Och det gäller ju också att veta sin egen tolerans. Jag menar, köper du på den värsta utrustningen så går du in i ett hus och du blir så rädd så du aldrig kan göra igen. Då sitter du med en utgift för några tusen lappar. Det är kanske lite dumt, utan börja en liten skala. Det är som jag brukar säga, när du börjar spela fotboll, du behöver benskydd och ett par billiga skor. Sen efter du känner, nej men jag ska fortsätta med det, då blir det lite dyrare dojer och så här. Det är ungefär så.
Mm. Spännande. Jag har en fortsätta på någonting som vi har pratat och återkommit igen i podden. Vi körde ju med Andreas Österlund som ni hade med i säsong 2. Och han var ju med er på Huska slott. Hans upplevelse där var ju att det där var ju någonting utöver spöken, att det var något annat än ett spöke. Hade ni samma känsla där, att det där var liksom kanske demoner eller det kunde varit något annat?
Alltså det Huska där i Tjeckien, det var ju väldigt speciellt, för det, jag kan väl hålla med på ett sätt att det kändes som att det var någonting annat. Det var väldigt mycket på instrumenten och förutom instrumenten så känslan, och det går ju inte att mäta, så det blir så himla konstigt att prata om det nu, men känslan var verkligen att vi ska inte vara kvar här. Och jag vet att Jocke höll på att provocera där i trappen. Det kändes bara som att snart kommer någon bara ta tag i och bryta den på två delar och slägga ner för trappen. Typ så kändes det som. Alltså det var, och jag minns ju framförallt när hundarna började skälla utomhus där. Oh. Alltså det var verkligen som att allt skrek, man, ni ska inte vara här. Sen att dra det till att det var demoner, vi pratar sällan om just den delen. Vi pratar mer om att onda energier. Att om man ond i det här livet så är du kanske inte god när du kommer över var du hamnar. Men att det är någonting annat kan jag hålla med om. Sen är bara frågan vad det var. Det är svårt att sätta etikett på det.
Men så att ni till exempel, jag förstår, ni pratar inte då så mycket om demoner och så vidare. Tror ni på andra slags varelser än bara spöken? Eller tror ni att det kan finnas liksom vad ska vi kalla liksom
typ svenska väsen eller?
Ja, svenska väsen eller andra, chupacabra och alla de här grejerna som finns runt om i världen. Typ, tror ni på att sånt existerar eller tror ni typ att det där finns inte, det är bara spöken?
Nej, men det jag tycker är en intressant grej. Det är som, jag menar, man är ju lite fascinerad av alltihop. Men det här är ju också så här, vi har valt en inriktning. Vi har valt övernaturliga, det är den inriktningen. Men jag pratade något senast med dig också. Så här, tänk på få uppleva UFO. Tänk att bara få stå där och se de här ljusen som dyker upp. Va? Eller vad handlar det om? Kan jag mäta det här? Kan jag dokumentera det? Och det är lite så här, det är lite av allt möjligt. Men det är jättesvårt att säga. För att när man har valt en inriktning som vi har gjort så är det fokus på det. Men hade någon sagt, bara, vill du hänga med? Vi är ett UFO-sällskap. Vi har ett ställe där det brukar dyka upp. Ja, för fasken. Det gör jag.
Men jag tror att alltså, vi stänger ju inga dörrar. Tror jag inte. Är man ändå, alltså, vi undersöker ändå det paranormala, det övernaturliga. Och det är mycket som hamnar under det i den genren, så att säga. Och allting är ju häftigt, så här, men oavsett egentligen vad det är. Sen vet jag inte om jag tror på att allt det här finns, men... who knows? Tänk man få uppleva det. Det vore ju jäkligt coolt att få...
Precis. Jag menar, vi är ju från Kiruna. Vi är uppvuxen och vi har varit ute mycket i skogar och varit själv och sådana här saker. Och när ett obehag dyker upp ute i skogen, då vill man ju bara... för att det är vilt eller för att det låter som att det är någon som
står en björn bakom det?
Ja, precis. Alltså det är lite sådär. Man kan relatera till vissa saker och man har ju från barndomen också med äldre som berättat om ja, saker som rör sig i skogar och såna här saker. Det är typ visslande ljud som har passerat om för huven och det är lite så här allt möjligt så.
Men jag ska bara komplettera lite grann där, för det är ju det att vi egentligen, om man ska säga, vi stänger ju inga dörrar, allting är ju spännande, allting är häftigt tycker jag, allt som rör det här ämnet, och det är därför vi aldrig heller säger att det finns ju inget rätt eller fel hur man utreder, för det är också många så här att man ska göra på det här sättet, man ska inte använda verktyg, man ska bara arbeta som medium, eller att man ska använda bara det här verktyget för det är det här som är rätt. Alltså egentligen det finns inget facit kring det här, det finns bara olika sätt att utreda och inget är ju rätt och inget är fel. Så att allt är lika spännande.
Ja, ja.
Jag tänker lite grann, jag och Fredrik har ju varit på lite sådana utredningar också. Vi har ju varit med lite medium och även Spökjakt Sverige och så vidare. Och jag känner ibland att kan ni känna det också, typ att det krockar lite grann när man utreder som spökjägare och ett medium, eller ser ni det som ett komplement? För ibland känns det som att de går emot lite grann på något sätt, krockar det lite grann emellanåt, eller hur känner ni det?
Jag ser det egentligen bara som ett komplement, och det tror jag vi båda är överens om. Alltså jag tycker det adderar till någonting till instrumenten, i och med att vi inte har den förmågan som medium har, sägs ha i alla fall, till vissa. Och ändå att om man nu kan få, låt säga att mediumet säger att ja, men den här personen står nu här i hörnet, och så har vi en utrustning som står i andra hörnet, som om man rör den så går den igång. Om man då ber mediumet, om okej, kan du flytta, se till att den personen som står där då, eller den här energin, anden, spöket, flytta och ställ den i andra hörnet, så kommer vi också se att den rör vårt verktyg till exempel. Och det händer. Ja, men det, är ju, alltså det blir ju mycket mer. Så snarare att man ska se det som ett komplement till att få ut ännu mer av en utredning, eller ta reda på ännu mer vem det är som rör sig här. Och det märker vi nu. Det är väldigt många medium som nu börjar använda verktyg som ett komplement, bara för att men på något vis kanske också bevisa att det jag känner och det jag ser och förnimmer, det stämmer överens. Titta, till och med instrumentet visar det här. Så att, jag tycker det ena ska inte få ta det andra.
Kul! Vad bra!
Jag har en fråga till här nu då. För nu har vi pratat om just det, när ni får nya saker till museet och stämningen förändras och sådär. Men hur var det när ni hade alla de här grejerna hemma? Hur upplevde ni det då? Alltså, ni kan ju inte ha haft en lugn stund, eller?
Det som är fördelen med det här, med alla de här grejerna, vi har ju inte haft dem i våran lägenhet på det sättet. Vi har
inte
haft dem
allt.
Inte allt, delar har vi haft i och för sig, och Ouija-bräd och grejer. Men jag tänker, det mesta faktiskt var det ju förråd. Och sen när det bara för mycket grejer, då hyrde vi förråd. Så att, tack och lov har vi inte haft dem med i köket och sitta och
käka. Nej, jag tänkte det hade ni killar hemma liksom. Det hade ju varit helt vansinnigt, tänker jag.
Fredrik, jag tänker lite grann så här, tror du inte att Niklas och Tony har en hemlighet som de egentligen har tillsammans, där de har sagt till, om jag går bort så ska jag bevisa för dig att andra sidan existerar genom att jag kommer göra så här. Har ni någonsin pratat om att om det händer, vad ni då skulle egentligen göra?
Faktiskt inte. Det var en bra grej faktiskt. Men däremot ska jag säga så här. Vår mamma gick bort 2018 i cancer. Hon var ju bara 62. Väldigt ung så sett. Men hon pratade mycket med våran syster Tina uppe i Kiruna. Och de hade en deal faktiskt. Mm. Att, då sa min syster till våran mamma då, att när du väl är där du är, jag har satt upp en liten så här plinga i sovrummet. Så när du är där så vill jag att du kommer och plingar i den här. Och det har nu gått 3 år och den har fortfarande inte plingat. Sen vet man ju inte, hon kanske plingar hela dagen när syrran är på jobbet, ingen aning. Men ändå, det har inte hänt. Men det där är ju, jag tror det där kommer att komma naturligt. Skulle det där hända så, du skulle inte fått en lugn stund här.
Jag kommer ju hemsöka dig tills du dör.
Alltså du kommer vakna upp utan hår på huvudet, kan jag säga.
Ja, och det lär ju ändå efter 60, tror jag.
Men har ni någonsin tänkt tanken att om ni går över till andra sidan, att ni hade jättegärna vilja vara sådana som hemsöker platser?
Det är väl det också lite grann. Är man fast då? Förstår jag menar. Hamnar du mitt emellan? Du tar inte steget. Är det det handlar om, som gör att du är fast där? Så det är lite så här, ja, får man chansen att gå över till andra sidan och inte kunna gå tillbaka, då får det väl kanske bli så. Men ja.
Men då hade det varit kul att komma tillbaka och spöka. Alltså.
Ja, det är definitivt. Men då får man ju kanske säga att nej, men jag hade ju definitivt gjort det. Ja. Utan snack, det kan du feta.
Ja, men det hade varit, alltså, det måste man ändå säga. Men samtidigt, man vet ju inte hur det där går till. Kan man bara ska säga, hemsöka ifall man är fast, att du inte har, om det nu finns en andra sida, säger vi. Om du inte har gått över, är det nu det här mellanvärlden, är det då det funkar? Eller kan du det först när du har gått över vad man nu ska vara? Att det är då man kan ha kunskapen att kunna, och förmågan att komma tillbaka. Alltså det där vet vi ju inte, men vi alla lär ju få reda på det där förr eller senare.
Mm.
Ja.
Jag tänker på loggan jag har där bak. Jag tittar på den lite grann och jag har sett den på lite grejer. Det är märke, alltså själva symbolerna i mitten ser ut. För er som inte ser det just nu får jättegärna gå in och kolla på LaxTons hemsida eller vad ni vill kika på detta. Men symboliserar det någonting, eller?
Ja, alltså det är egentligen en vikingasymbol från början. Okay. Och det vi tyckte var så fint med det är att vi ville ha någonting som ser ut som en snöflinga också.
Mm.
Och det är en beskyddad symbol, Helm of Ave egentligen, som vi har lagt till lite pilar bara att man ska tänka lite utanför boxen och inte vara så styrd i sitt tänkande med det man håller på med. Och den blir ju automatiskt sittande på våra tröjor också, så har vi lite beskydd på oss. Om man ska nu utgå från den aspekten också. Så,
nej, tror ni på det eller? För att jag vet att, tror ni på det? Jag vet ju att någon av er har lite kristaller och lite sånt på er ibland, har hänt. Tror ni på att det på något sätt skyddar er?
Ja, vi måste ju utgå från någonting, för efter ett tag när det händer så jävla mycket saker här och inte ens läkaren kan förklara vad fasiken som är fel på en. Och så pratar man med medien och säger, ja, men jag ska plocka bort den här gubben som står bredvid dig. Och det börjar bli bättre. Ja, då går jag med kristaller. Då tar jag vad som helst, för det är jag som har haft massa skit runt omkring mig. Men det är också sen jag kolliderar med den här energin uppe i vandrarhemmet, och det var ju 2 år sedan typ.
Och sen kan man ju tänka när man lyssnar, när jag hör så här, visst, vissa kanske tänker, men det är någon form av placeboeffekt kanske, att ja, men någon säger, nu tar jag bort det här från dig, nu kommer du känna dig bättre. Men om man nu känner sig bättre, då tänker jag också så här, men ja, det är väl bra då.
Alltså, ja, nej, alltså det...
Sen kan jag säga, brorsan har ju aldrig trott på det med kristaller. Gå in i hans rum nu, det ser ut som om jag vet inte vad.
Idealstam.
Ja, men typ totempåle och rökelser och allt möjligt.
Nej, det är inte, men det är som det är lite så här, men vad kan hjälpa en? Det är väl det som jag har känt, och jag kan ju säga så här, att vara på museet, som jag sa till Tony också på en torsdag, att jag går ner på knäna snart. Jag kan inte vara kvar där inne. Jag är helt slut. Alltså det,
ja, men du mådde ju verkligen dåligt. Alltså vi har jobbat så mycket ihop, och vi känner ju varandra väldigt väl, och ser Niklas att han är, att se hur trött han är och hur dränerad, och hur, du sa ju flera gånger, jag vet inte om jag orkar det här, så jag är helt slut, och gå till läkaren och ingen hittar någonting. Konstant huvudvärk, alltså tryck i huvudet, massa såna här konstiga saker, de scannar ju allt möjligt på det, men
ja,
hittar ingenting. Och sen kommer en sten och fixar det. Det är ju lite märkligt.
Får du bara det, då jag är supernöjd med dig.
Ja, det
är som sagt, jag kan ingenting om kristaller, utan det har jag fått skicka till mig, och de säger, jag har det här, och då gör jag det. Jag testar vad som helst.
Ja, det är magiskt. Och det här började då med att ni öppnade museet då, tänker jag, eller?
Ja, det är egentligen, är det väl, det har väl börjat egentligen smått så här, efter den här, jag trodde det var en fysisk person som sprang mot mig i vandrarhemmet. För jag kan tänka mig att hade det varit en fysisk person som hade krockat med mig där, jag är ganska stor, jag vet att jag hade flygit, alltså jag hade nog flygit 1-2 meter bak, för det var sån jädra hastighet på de här stegen. Men där måste någonting ha kolliderat med mig. Det var det enda jag kunde utgå ifrån. Och när vi fick bort den här energin bredvid mig, som hon sa, så sa hon, använd kristaller för att hålla dig på avstånd så du kan vara lite i fred, så du kan hinna återhämta dig. Och jag bara, fine, jag kör vad som helst. Och jag har inte behövt gå till läkaren, och huvudvärken är helt okej. Så det, jag kör på med vad som helst. Det är bara så det.
Jag tänker lite grann, hur har det gått egentligen? Nu kommer jag ställa två frågor igen kanske, eller vi kan börja med en först och främst. Ni har ju liksom, ni jobbar med detta heltid och sen är ni ju självklart privatpersoner. Det här som ni sa i början, det är ju en väldigt stor fråga som alla vill ha svar på. Är det konstant att folk pratar bara mer om det här om andra sidan? Eller kan ni ha ett normal konversation utan att det här dyker upp?
Det kan vi ju ha självklart, men samtidigt är det, man märker det, det finns ett litet uppdämt behov av folk. När man kommer hit så vill man jättegärna dela med sig av vad man har varit med om. Och det förstår man ju, för vi är ju där och vi lyssnar verkligen på alla. Sen kan vi ju känna det att man har hört väldigt många, många historier, till exempel när vi var iväg på kryssningen till exempel, på den här mässan med tidningen Ära till exempel, att det kommer väldigt mycket personer och man blir ganska dränerad av att höra allting också, samtidigt som det är enormt spännande. Men de flesta samtal med oss är faktiskt om det övernaturliga.
Ja, definitivt.
Och de känner ju det att skönt, det är någon som lyssnar. Mm. För det har ju hänt något de senaste åren med det här nu. Folk är mycket mer öppna och pratar mycket mer om vad som händer. Och det är ju kul.
Ja, ja.
Och min andra fråga var ju, som var från en lyssnare, var ju typ så här, hur är det att gått ifrån att vara en vanlig Svensson till att få lite mer, som ni har blivit kända nu, via det här Spökjakt Sverige, eller Spökjakt Sverige, över Spökjakt med Jocke och Jonna. Har det förändrat mycket er vanliga vardag privat när ni går på stan och så?
Ja, men det kan man väl säga att det har gjort. Jag tycker det fortfarande är jättekonstigt när det kommer fram personer som vill ta bilder till exempel. Alltså vi är ganska trygga i dem vi är. Alltså jag tycker ändå vi står med fötterna på jorden, där vi alltid gjort. Vi har grundkärnan lagt, vi älskar det vi gör. Vi gör det här på heltid för att vi tycker det är så spännande. Men samtidigt är det så enormt kul att få fina brev och skicka det till oss. Och där folk många gånger också bara, ni har förändrat mitt liv. Så här. Jag mådde jättedåligt innan, men nu när jag tittar på er så mår jag mycket bättre. Och sånt där är ju jättefint att läsa och sådär. Men jag kan ju säga, alltså jag var ju på ICA Maxi här i Borås, och då kom ju en kille med som då hade bara handlat där självklart då, fram med telefonen bara och så ringde han upp FaceTime med sin fru som sitter halvnäck i soffan och bara, kolla vem jag har Maxson här. Och jag bara, herregud, vad ska jag kolla någonstans här? Alltså det är komiskt på ett sätt ändå, men så sätt är det visst, det är ju mer uppmärksamhet kring det, men det kanske framförallt har varit mycket i och med att jag har barn som går i skolan då, att jag inte längre går in i skolan. Det blev bara lite kaos när jag gick in. Lärarna är inte så glada på en. Alla springer ut och sådär. Men så det är det i så fall. Men annars så bara positivt får man ju säga.
Ja.
Kul. Planering för nya spökjaktssäsonger, hur ser det ut, eller har ni andra planer kanske?
Alltså vi kör ju på med vårat eget på YouTube. Vi har ju följt upp där med en utredning varje månad som vi släpper. Vi åker runt om i Sverige nu och spelar in. Sen så är det ju självklart att säsong 4 kommer ju spelas in. Kommer ju en sån beställning från Discovery också. Så det ska ju ske under hösten någon gång. Och vi ser vad vi tar vägen då. Vi var ju med, som jag berättade innan, lite grann på den här tidningen Nära kryssningen. Vi var faktiskt inte medbjudna sist, jag vet inte vad som hände riktigt grann där. Men,
nej,
men
de bjöd in oss istället, det var ju det som var
det. Det var ni som tog platsen där.
Jäklar.
Men hur som, vi är inte ledsna för det, för vi skapar en egen båt, så vi hyr upp en hel kryssning själv som går av stapeln 1 oktober. Då. Ja. Så att det blir en spökjakts-cruisebåt med spökjakt. Så det är jättemycket spännande projekt som händer.
Men vänta lite, den här spökjakts-cruisebåten då, är det en hemsökt båt eller vad?
Nej, utan det är att vi tar med hela, alla som är med i spökjaktserien är med på den här båten. Ja. Inklusive Andreas som ni har haft med tidigare också. Så att då kommer vi köra stor seans, det kommer vara föreläsningar, man kommer få testa den utrustning som vi har där. Det kommer vara meet and greet med alla som är med i spökjakt, det kommer vara mässområden och sen kommer det vara en jäkla fest också vad jag förstår. Så att det blir lite blandat.
Fy fan, vilken jävla fest. Alla står med sin EMF-mätare och dansar så här.
Fattar det. Det här kan du inte missa.
En annan fråga innan vi får avrunda här snart. Men vi blev kontaktad av Trädgården i Göteborg. Och vi gjorde ett samarbete med dem för att ni skulle göra en utredning där ju. Och jag ville bara veta lite grann. Var det lyckat eller hur var det?
Ja, alltså, för det första, det var ju superspännande just trädgården. Alltså, det enda man, jag har ju varit där och bara kollat på Vinny Vich och lite party, andra såna här artister och sådär. Men att, att det hände grejer där, det visste man ju inte om egentligen. Och jag tycker ändå att, visst, det som stack ut mest måste ju ändå vara källaren där, med den där källarmästaren och det vi fick den på vår utrustning. Men helt klart ett spännande, intressant ställe. Det är ju många som har rört sig där och det är många som har passerat i den lokalen och så. Så att jag, det där är ett ställe som jag gärna skulle vilja komma tillbaka till och fortsätta utreda.
Mm.
För det är det som är lite svårigheten med det vi håller på med. Vi är ju bara där en enda dag, ibland två, och försöker ta reda på om det här finns. De har ju varit där i många, många år och många hus har ju stått i flera hundratals år och har så många historier. Så det gäller en jäkla mycket tur att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och för, alltså, när det här väl ska hända, de här fenomenen då. Så att, ja, jävla tur.
Ja, precis. Så det kanske får bli nästa app ni plockar fram. Det är en sån här kalender med rätt tid och rätt plats så att man faktiskt kan åka och besöka de här olika ställena.
Ja, det är ju perfekt. Kan inte du utveckla en sån? Jag köper den direkt.
Ja, absolut.
Innan vi avrundar, Fredrik, så är det så att vi har ju seans online som man kan gå in och boka seanser med online av olika medium. Och nu är väl några kommande framöver, så man får gå in och kika på seanonline.se för att kika om det är någonting som passar en, om man vill ha en online seans med något av våra medium. Och vi har ju även happycamp.com som vi ska ut och köra i slutet av augusti. Vad innebär det, Fredrik?
Jo, det innebär att man kopplar loss sig från verkligheten för en stund. Man får en position och så tar man sig till den här positionen mitt ute i naturen. Utan närhet till kiosk, det är ingen wifi, det är enklaste med ändå fantastiska produkter. Så att det handlar alltså om en lyxig camping där du kan komma ut i naturen och jorda dig och släppa den gråa vardagen, om man har en sådan.
Ja, det har ju inte lagt sig någon. De har ju full fart hela tiden. Så att de vill nog inte hänga i någon skog som inte spökar. Jag tycker så här att det har varit superkul. För nu har det varit så att vi har ju haft med Andreas Österlund från säsong 2. Vi har haft med Serafia och gjort lite ena grejer med henne också på YouTube och så vidare. Så vi har ju på något sätt har vi hela tiden liksom haft någonting gemensamt med bröderna Laxton. Men vi har aldrig lyckats få med dem i podden. Och nu är jag överlycklig att de äntligen har fått vara med.
Ja. Kul att få vara med.
Ja, definitivt.
Ja, men det är ju på något sätt, folk är ju så himla nyfikna på det ni gör, så jag tror att för våra lyssnare så har det varit jättekul att få ta del av er också.
Ja, men coolt.
Tack ska ni ha.
Ja.
Ja.
Grymt. Då avslutar vi det. De lät ju så glada precis i slutet. Innan var de ju, nu blev de helt plötsligt riktiga norrbor, hör du det?
Nej, men
det... Då får vi avsluta där.
Tack ska ni ha.
Okej.
Ja, vi avslutar och avrundar. Tack så hemskt mycket.
Grymt. Tack, tack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.